God förmiddag, det sa jag inte förut, men jag menade det innerligt. Om det är någon som inte känner mig så heter jag Björn Holm och är pastor här i församlingen. Och när vi i församlingsledningen har mötts och bett för församlingen, vi har pratat om vägen framåt, så är det någonting som har vuxit lite grann fram, och vi hade lite fokus på det när vi möttes gemensamt som för en uppstart här i höstas. Och det har att göra med bönen och församlingens liv i bön. Och ur det sen så har det vuxit det som står på väggen här. En bön för vår församling, eller från vår församling till Gud, som vi vill ringa in och lyfta till Gud under en tid som ligger framåt. Det kommer att märkas i bland annat i förkunnelsen. Kommer ni att märka det? Det kommer inte vara riktigt på samma sätt som när vi lyfte upp Bibeln och så vidare. För då vet ni, då tog vi från tårna och så gick vi igenom hela alltet från början till slut under lång tid. Det här kommer vara någonting som lever med oss och som då och då liksom kommer fram under i förkunnelsen och en del andra saker här under de månader som ligger framför oss. Centrerat kring den här bönen, lär oss att be. Och det kommer ifrån en text eller en händelse som finns beskriven på några olika ställen. I Lukas evangeliets version så står det i kapitel 11, verserna 1-13, eller det står i det stycket där så att säga. Vill ni följa med så står det på sidan 1243 i biblarna som finns i bänkarna här. Jag tänkte vi ska bara titta på den allra första versen där. Om den här är inte på, men strax är den det. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. Och när han slutade sa det en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Lär oss att be. Vi förstår i det här sammanhanget att Jesus, det här är liksom inte bara ett tillfälle när han är ute och går och skickar iväg en snabb liten hälsning till huvudkontoret sådär för att checka läget eller sådär medan han är på väg till något annat. Utan det står att han har stannat på ett ställe för att be. Han spenderar dedikerad tid med Gud. Och när han har slutat be så är det en av dem som är med honom som säger det här: Herre, lär oss att be. Och då ska vi veta att Jesu lärjungar hörde till den gruppen av troende judar som hade bett hela sitt liv. Särskilt unga pojkar förväntades vid 12 års ålder att kunna be i stort sett hela saltaren med melodi och allting liksom, utan till. Och man, det var en del av livsrytmen att man bad. De har bett hela sina liv. Om det är någonting de kan så är det bön, kan man tycka. Men när Jesus har stannat på det här stället specifikt för att spendera tid med Gud, och lärjungarna ser honom göra det, bevittnar den här bönen, så känner de att det är någonting. Det är liksom någon slags skillnad på de böner som de är vana vid att be och det här. Och den här bönen, Jesu bön. De flesta av oss som är här tror jag är hyfsat vana bedjare. Vi har lite olika relation till bönen. Och beroende på vår bakgrund så kanske vi har med oss åtminstone bordsböner, aftonböner från hemmet kanske. Vi kanske finns med i hemgrupper som samlas. Vi finns med i gudstjänst och har varit här några gånger. Och vi är inte noviser när det gäller bön. Och även tror jag de allra flesta människor i det svenska samhället möter ju bönen någon gång. Och väldigt många har någon gång försökt att stava med i Fader vår, och så snubblar man över om det är den gamla versionen eller den nya versionen och vad det är för formuleringar, och så koncentrerar man sig för att man ska be rätt, så att säga. Men vi är ändå bekanta med bönen. Och en del av oss är erfarna bedjare sedan väldigt länge. Men även de som ibland oss som är helt nya på vägen, tror jag skulle kunna säga att det där med bön, det är någonting helt naturligt. Det är egentligen ingenting som man behöver lära sig. Och det är sant. Det finns, tror jag, kontaktytor i alla människor mot vår Gud. Och vi behöver inte ha en massa avancerade tanketekniker eller komplicerade formuleringar för att Gud ska höra våran bön. Det är en sanning att alla människor kan be. Därför att alla har vi inom oss ett spår av Gud. Det finns en kanal, en kontaktyta med Herren. Men även om det är så att alla kan be, och faktiskt att de allra flesta människor på jorden gör det i någon form, på något sätt, så är det ändå så som lärjungarna här erfar, att det finns otroliga djup i bön. Det finns enorma outforskade djup i relationen med Gud som man uppnår i bönen. Och det är lite som den här, när jag växte upp så såg den ut på ett så här, ett spel som kom. Nu ser det lite annorlunda ut, men det är samma typ av spel som heter Otello. Det är ett spel som, när de marknadsförde det här så hade de en slogan som var, oops, a minute to learn, a lifetime to master. Alltså det tar en minut att lära sig det här, men det tar en livstid att bemästra det, kanske fel uttryck i det här sammanhanget, men att excellera i det. Liksom. Man kan lära sig det här på en minut, men man kan fortsätta lära sig det här under hela livet. Det finns mer att lära sig. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att när lärjungarna kommer till Jesus med det här, så är det inte så att deras böner fram till den här punkten har varit falska eller tomma. Gud har hört dem. Han har glatt sig över dem. Han har svarat på deras bön. Men det är som det de ser i Jesu bön inför sin fader, det är någonting som de längtar efter att få uppleva i sin egen relation med Gud. De får syn på någonting som de känner, det där vill jag också ha. Så att de ber till honom, Herre, lär oss att be som du ber. Under hösten och våren delvis så kommer vi att sätta fokus på just den här bönen i vår församling. Lär oss att be. Och vi kommer att lyfta upp det på lite olika sätt. För det är lite, det här med bön, det är ganska stort. Det finns en fantastisk berättelse om en ung doktorand som kom till sin professor Albert Einstein, som han studerade under vid Princeton University. Och så kom han till Albert Einstein, den här stora fysikern, med ett dilemma för alla doktorander. Man vill liksom utforska någonting viktigt, och han kände att allting i världen är ju redan utforskat. Så han kommer till professorn och säger, och frågar, finns det någonting kvar i världen som inte, alltså, som det går att göra grundforskning på till min doktorsavhandling? Finns det något som inte är utforskat? Och Einstein svarar honom, utforska bönen. Någon måste utforska bönen. Det finns så många saker, det finns så mycket i det här. Att om vi säger att men jag kan ju be, jag vet ju vad det är. Så det är lite som att, när någon kommer och säger att ska du med och äta? Och man svarar nej, jag har redan ätit en gång. Det var en tisdag, det regnade, det kommer jag väl ihåg. Det här är någonting, det fortsätter hela livet. Det tar en minut att lära sig. Men man kan fortsätta lära sig det här hela livet. Och det finns några saker som kan hjälpa oss på vägen i att lära oss att be. Och vi tänker lyfta upp några av de här sakerna. Dels så tänkte vi ta rygg på bedjare. För vi lär oss ju saker som människor genom att se och följa med när andra gör, liksom. Så lär vi oss att göra. Och det gäller egentligen allt i livet. Det gäller även bönen. Genom att be tillsammans med andra människor så lär vi oss att be. Vi kommer längre in och får se djupare saker genom att be tillsammans med andra. Och det kommer ta formen här i förkunnelsen att vi kommer med jämna mellanrum att lyfta upp bedjare i Bibeln. Och så följer vi med dem. Vi tar rygg på dem i deras bön och lär oss på det sättet att be. Sen kommer vi också naturligtvis att utforska ordet. Det är ett annat sätt att lära sig att be. Därför att det finns ju en del frågor, ganska kniviga saker som dyker upp kring bönen som man liksom kan ha lite svårt att förhålla sig till. Hur måste jag tro för att få svar till exempel? Eller vad är det att be i Jesu namn som det står om och såna här saker? Och en del andra såna här svåra frågor som dyker upp när man börjar fundera omkring bönen och livet i bön. Så vi kommer att tillsammans försöka utforska vad Bibeln har att säga om bön. Och sen lär man sig naturligtvis också bön genom att be. Det är ju ändå någonting som vi inte kommer ifrån. Man lär sig be genom att be. Och det handlar både om att man liksom blir lite så här, den första gången man ber så vet man inte riktigt vad man ska säga, vad man ska göra och såna här saker. Och sen så blir man bekant med det, så blir man mer och mer bekväm med det. Och det kan man säga har att göra med bredden, hur vi ber och hur ofta vi ber och på vilket sätt vi ber och så här. Men vi vill också utforska djupet i bönen. Och djupet är någonting som kommer av att det fortsätter. Det finns ett fantastiskt ställe i Vargön där jag bodde under lång tid. Som är liksom, det är en fors som rinner lite så här med mycket stora stenar och sånt där i. Och så finns det ett vattenfall som liksom rinner ner i den här forsen. Och det ser fullständigt livsfarligt ut. Men jag och mina vänner brukade med jämna mellanrum åka dit och bada. Och en sak som vi gjorde var att vi hoppade upp ifrån vattenfallet och rätt ner. Och det ser ju, alltså det ser ut som man ska slå ihjäl sig. Det är bara det att vi visste om att precis där vattnet slår ner, där är det väldigt djupt. Där vattnet slår ner är det, jag vet inte hur långt vi kom ner till, men det var i alla fall mer än 3 meter djupt precis där. Och i övrigt så ser man botten. Liksom. På ytan så ser det precis likadant ut överallt. Men där vattnet har slagit ner finns det ett enormt djup. Så är det med bönen. När jag i bön möter Gud och låter min ande och mina tankar beblandas med hans ande och hans tankar och ta emot honom på det sättet, så får jag ett djup inom mig. Ju längre vattnet har slagit emot de här stenarna, desto djupare har det där hålet blivit, som har gjort att ännu mer vatten har kunnat samlas där och ännu mer vatten har kunnat slå ner just där. Och så kan det vara med bönen. När vi ber så ökar djupet inom oss som gör att vi kan ta emot ännu mer av Guds nåd inom oss. Så det här är någonting som vi vill bära med oss nu en tid framåt. Men jag tänkte börja med det här som Jesus ger som svar till lärjungarna. Alltså han, när de kommer med den här ganska, kanske lite försynta frågan, så avvisar de inte. Han kunde ha sagt, min bön och min gudsrelation är min ensak. Gå och be någon annanstans. Det gör han inte. Han går dem till mötes. Och det första han gör är att han ger dem ett exempel på hur de kan be. Och vi hörde en del om det här förra veckan. Torulf nämnde det i inledningen till sin predikan. Och jag kommer att ta lite grann om det här också. Det första han gör är att han säger, när ni ber så ska ni säga, Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Det finns lite olika versioner i de olika evangelierna. Och vi kanske känner att vi saknar ett ord här och var. Eller sådär, men i Lukas version så är det här han säger. Alltså Jesus ger dem en otroligt enkel bön. Väldigt, väldigt basal. Jag tycker att den är väldigt vacker liksom i sin enkelhet. Men lärjungarna, de hade ju kunnat räkna upp många, många böner som var mycket vackrare än det här. Som var mycket frommare än det här. Mycket mer slagkraftiga böner än det här. Men Jesus håller sig väldigt enkelt. Han börjar med det viktigaste. Att Guds namn ska bli helgat på jorden ibland människor. Att Guds rike ska komma och ta plats på jorden omkring oss. Och sen går han in på de basala behoven som alla människor behöver. Mat för varje dag för kroppen. Och förlåtelse för synd. Som alla människor behöver. Och slutligen då. En önskan om att få vara fri ifrån frestelser och prövningar. Som alla människor kan stämma in i. Det är nästan trivialt. Men det finns någonting väldigt viktigt i den här enkelheten i bönen som Jesus lyfter fram. Och det är ärlighet. Som är en förutsättning för att kunna möta Gud i bön. Den är så enkel den här bönen att den som ber den bönen kan be den med ett uppriktigt hjärta. Och det är en förutsättning för att kunna möta Gud i bön. Jesus säger i Johannes evangeliet att Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Vi är olika som människor. Vi har olika sätt att uttrycka oss. Vi har olika sätt att tänka. Och därför så ser det väldigt olika ut när vi ber. Och vad Jesus liksom visar på, det är egentligen inte exakt hur lärjungarnas formuleringar ska se ut för att bönen ska vara korrekt. Utan han uttrycker vikten av att vi ber det som verkligen ligger på våra hjärtan. Alltså att inte försöka vinna Guds gillande genom att be frommare böner än vad vi egentligen är. För vi tänker när vi pratar med varandra så är det lätt att vi liksom kommer in. Särskilt när det är något svårt vi ska be någon om så är det lätt att man liksom börjar med att liksom så här, smickra in sig lite grann. Man vet att Jag vet att Birger gillar fotboll. Jag vet vilket lag han håller på. Då kan jag liksom... eller hockey egentligen, så borde det vara ett bättre lag. Ja, jag vet inte. Jag ska inte avslöja några hemligheter här. Men... Och så kan jag börja liksom med att knyta an till det och småprata lite om det. Värma upp lite grann. Så kanske han gillar mig lite bättre. Och då är det lättare att smyga in min lilla... Det jag vill be honom om. Men Jesus vet hur relationen mellan Gud och människan ser ut. I Matteus version av samma situation kan man säga. I Matteus evangeliet kapitel 6. Så säger Jesus, när ni ber så ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber så ska ni inte heller rabbla en massa tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Alltså det är ingen idé att försöka smickra in sig inför Gud, därför att han, när vi ber så möter vi den som är i det fördolda och som ser i det fördolda. Han vet redan vad jag behöver. Han vet vad som är mitt hjärtas viktigaste behov. Han vet var jag egentligen är i mitt liv. Och det är där som han väntar på mig för att möta mig. Vill jag möta Gud i bönen, då behöver jag också vara där. Han har inget intresse av att möta en fin bild av mig. Han väntar bakom den bilden in i det som verkligen är jag. Och därför så, det här är ju det andra, som jag, ett annat sånt här ord som är viktigt att komma ihåg. Tacka Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Jag vet inte hur ofta man har liksom haft ett svårt problem och så har jag liksom gått till Gud i bön för det här. Och så antingen så liksom censurerar jag mig själv, eller att man tänker liksom hur jag som kristen borde tänka och hur jag borde be. Men det går inte riktigt att... Jag känner att mitt hjärta är inte riktigt i det där. Därför att det jag önskar är kanske någonting annat. Men jag vet att det inte är tillräckligt fromt att vilja det. Så därför så ber jag som jag borde be. Men Gud är som sagt inte intresserad av det. Han vill få veta våra önskningar. Han vill få veta vad som verkligen rör oss i här. Saltaren är full av en massa böner som vi som goda kristna skulle känna. Men så där kan man ju inte be. Man kan ju inte önska sina fiender såna här saker. Man kan ju inte önska de här sakerna som psalmisten ber om för någon. Det är ju inte kristet. Men Jesus vet att hjärtats ärlighet är faktiskt en förutsättning för att finna den där verkliga rikedomen i bönen. Sen är det viktigt att komma ihåg att det är inte säkert att mina önskningar kommer att se likadana ut efter bönen som de gjorde innan. Därför att bönen i sig förändrar mig. När jag ber så blandas mina tankar med Guds tankar. Min ande blandas med Guds ande. Och det som kommer ut är inte alls säkert att det var samma sak som jag gick in med. Om jag är i en konflikt med någon, så skulle det kunna vara naturligt för mig att be att den där människan ska försvinna härifrån. Eller att den där människan åtminstone liksom kan lära sig att fatta hur att tänka som jag tänker. Liksom. Men då är det en väldigt nyttig övning att börja med att be för den personen. Be om Guds välsignelse för den personen. Be att Gud omsluter och välsignar den här personen, är nära, visar sin kärlek för den här personen. Så händer det saker i mitt hjärta och min syn på den människan. Och det är också väldigt klokt att börja som Jesus gör när han lär sina lärjungar den här bönen. Att börja i tillbedjan. Börja med att lyfta upp Gud. Börja med att tala om hans storhet. Om hans nåd. Om hans kärlek. Och bli påminn om det som Lotta pratade om. Bli påminn om vem det är vi ber till. Det kommer också att förändra hur jag ber och vad jag ber. Och det kommer att förändra min tro i bönen. Jag och Peter Salminen har mötts här på fredagmorgnar klockan 7. Vi började med det liksom bara för att när vi började med att prata om det här med bönen och så vidare för rätt länge sedan, så kände vi att ja, men det här är kanske ett steg att ta. Det kändes naturligt. Så vi började med att samlas här med inriktningen på att vi ska bara tillbe Gud. Vi ska bara lovprisa honom. Och det var jättesvårt. För när vi ber så har vi så mycket som vi vill be om. Och i en församling finns det så många människor som vi bryr oss om och som vi vill lyfta inför Gud. Och att disciplinera sig på att bara tillbe Gud. Att bara ära honom. Och tacka honom. Det var ganska svårt. Men efter ett tag så kommer man in i det. Och så har vi sagt att den sista kvarten, då kan vi börja be för viktiga saker. Sen brukar den där kvarten bli längre. Men den sista kvarten, då lyfter vi upp vår bygd, vår församling och de som står oss nära och så vidare. Men har man då prisat Gud en god stund innan, så märkte vi att då var det plötsligt inte svårt att tro på de här sakerna som vi kom inför Gud om. Det var inte svårt att lyfta svårigheterna. Det var inte svårt att komma inför Gud med saker som vi själva inte såg någon lösning på. Därför att vi hade blivit påminna om vem det var vi bad till. Och därför så tror jag det är viktigt att bönen hänger väldigt intimt samman med vår helgelse, våran tro. Det finns ett gammalt en sån här gammalt, kallar det ordspråk eller en slogan från den tidiga kyrkan som var lex orandi, lex credendi. Som vi ber, så tror vi. Så som vi ber, så tror vi. Om du vill veta vad vi tror, så lyssna på hur vi ber. Och det finns en djup sanning i det. Därför min bön kommer att sätta formen för min tro. Och därför är det viktigt att vi fostrar våra tankar i enlighet med Guds ord. För då kommer mitt hjärtas bön att komma mer i harmoni också med Guds vilja och hans hjärta. Men också det motsatta. Att genom att spendera tid med Gud i bön, så formas också mitt hjärta och mina tankar efter hans bild. För man blir som man umgås. Men en förutsättning för att det här ska fungera är just det som jag talade om. Att vi är ärliga i våran bön. Att vi vågar stå där i vårt liv där vi verkligen är. Inte där vi borde vara. Inte där vi kanske önskar att vi var. Eller där andra tycker att vi borde vara. Det är därför Jesus säger, gå in på din kammare och stäng dörren. Där ingen kan höra vad du ber. Där ingen kan recensera din andlighet eller dina formuleringar. Där det bara är du och den som ser i det fördolda. Där väntar jag på dig. Där du verkligen är. Efter att Jesus har etablerat det med sin enkla bön, så ger han några stalltips. Eller snarare, han går in i den andra delen som hans lärjungar behöver komma ihåg för att kunna våga vara så ärliga i sin bön som man behöver vara. Det gör han bland annat genom en liknelse. Först om en liknelse om en man som blir väckt mitt i natten av en vän som har fått besök och vill låna 3 bröd. Och Jesus ställer den här retoriska frågan om han skulle han då vägra det liksom. Och så landar han i det här att även om han inte stiger upp och ger honom någonting för vänskapens skull, så skulle han göra det därför att den andra är så påträngande. Eller i grundtexten står det, han skulle göra det ändå för att inte bli utskämd. Det var ju väldigt viktigt att liksom man inte drar skam över sig genom att vara en dålig värd eller en dålig vän. Liksom. Därför det förväntas av mig att men om min vän kommer till mig, även om jag inte alls vill göra det här, så gör jag det ändå för att inte bli utskämd. Och så säger Jesus att om ni gör såna här saker med så här dåliga motiv till och med, hur mycket mer ska då inte er fader ge det här? Men han älskar ju er. Och sen kommer han då till den andra liknelsen. Jag tror att jag har den här. Där. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? I Matteus version står det, det som är gott, ska han då inte ge det som är gott åt dem som ber honom om det? Här i Lukas är det ännu mer specificerat. Ska han då inte ge helig ande? Där skulle jag kunna prata länge om, men det är inte det som är poängen. Poängen är att för att vi ska våga närma oss den som ser i det fördolda. Den som vi liksom inte kan styra vad han tänker och tycker om oss. Genom att verka fina. Då måste vi kunna lita på att den vi närmar oss är en nådefull, kärleksfull Gud. Och Jesus vet att när vi ber med ett ärligt hjärta så hör Gud oss. Och kommer oss till mötes. Därför att han älskar oss. Därför att han är en far som är oändligt god. Om till och med onda fäder, som han säger, har vett nog att ge sina barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er fader ge er det ni behöver? Det som är gott. Och därför med kraft av det så kan han ge dem det här löftet som vi får med oss liksom, och kan, det är en sån här bra vers man kan ha med sig och skriva lite överallt om man gör sånt. Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får. Den som söker, han finner. För den som bultar ska dörren öppnas. För Jesus är det här enkel matematik. Om Gud verkligen är den som han utger sig för att vara. Alltså Guds ord är fullt av vittnesbörd om Guds omsorg. Om hans trofasthet emot oss. Och Jesus vet att Gud svarar upp emot sina löften. Om Gud är den som han utger sig för att vara, och om vi söker honom med uppriktigt hjärta, då kan han inte undgå att höra våra böner och ge oss det som är gott. Sen är det inte alltid så att det svaret vi får är det vi förväntar oss. Och det är en av de sakerna vi kommer att komma tillbaka till längre fram. Det var en spännande man, jag har glömt vad han hette, som sa det där om att det är fantastiskt att be. När han nyligen hade kommit till tro så sa han, jag fattar inte varför ni kristna inte ber hela tiden. Därför att varje gång jag ber till Gud så får jag någonting gott. Antingen får jag det jag ber om, eller så får jag någonting ännu bättre, för att han vet att det jag bad om egentligen inte var det jag behövde. Det är inte alltid så att vi får det vi förväntar oss. Men när vi närmar oss honom med ärligt hjärta, så möter han oss med kärlek och trofasthet. Alltså grundtanken här är tydlig. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig och förlåter oss synderna, står det i första Johannes brevet. I Jeremia 29 står det att ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Alltså tanken är att när vi är ärliga, så är Herren trofast. Ännu mer faktiskt, det står att även om vi förnekar honom, så förnekar han inte oss, därför han kan inte förneka sig själv. Gud är trofast. Och det är så där som Einstein pratade om, att det finns otroliga djup att utforska när det gäller bönen. Det finns otroliga rikedomar i bönen. Och när vi strävar efter att lära oss att be som Jesus bad, så finns det en grundprincip. Det finns fler, men den grundprincipen som jag vill att vi tar med oss härifrån idag kan sammanfattas i det här. Bönens rikedomar finns på den plats där hjärtats uppriktiga bön möter Guds eviga kärlek och trofasthet. Bönens rikedomar finns på den plats där hjärtats uppriktiga bön möter Guds eviga kärlek och trofasthet. Hur vägen dit ser ut för dig, det kan se olika ut än vad den gör för mig. Men det finns en plats där mitt hjärtas uppriktiga bön möter Guds trofasthet. Och där kan jag få en smak på hur djup rikedomen i bönen kan vara. Om vi kan... Ja, kanske är det så att den viktigaste, eller ett väldigt viktigt verktyg att ta med oss in i den här strävan som vi nu ger oss in i på olika sätt, kanske egentligen är just det där som rubriken har varit. Lär oss att be. Den bönen som Jesu lärjungar lyfte till honom. Alltså om vi kan bära den med oss i vårt hjärta, om vi kan göra den till vår bön, om det kan vara liksom någonting som ger genklang inom oss, så tror jag att vi kan få se fantastiska saker i vår församling. Vi kan få se fantastiska saker i världen omkring oss. Men framförallt så tror jag att vi kan få se någonting fantastiskt i vår relation med Gud. Jag tror att vi kan få se någonting vackrare och djupare än vi har sett tidigare. För även om vi kan be, så finns det skäl att fortsätta be den bönen. Herre, lär oss att be. Därför att genom Guds nåd i Jesus Kristus så bjuds vi in att dyka rakt in i Guds väsen. Att lära känna längden och bredden och höjden och djupet av Guds kärlek i Kristus Jesus. Och jag tror att det är vad bönen kan få vara för oss. Inte bara, alltså det handlar så lite om att lära sig att be på ett sätt så att vi liksom kan be effektivt och få bra svar. Den delen är så mycket en bieffekt av bönen. De djupa rikedomarna i bönen är så mycket större, som handlar om att få utforska bredden, längden och höjden och djupet av Kristi kärlek. Och det är någonting som jag hoppas att vi ska få erfara i vår församling framöver. Och första steget är att ta med oss bönen. Lär oss att be som Jesus bad. Vi ber tillsammans. Herre, först och främst så vill jag tacka dig. Tacka dig för nåden som har gjort att vi har fått vakna den här morgonen. Fått leva den här dagen i ditt rike. Att vi har fått ha liksom grundförutsättningen för ett liv i bön, nämligen att vi har fått andas. Allting som andas kan prisa Herren. Och nu vill vi lyfta upp den här bönen som dina lärjungar bad. Herre, lär oss att be. Lär oss att be som du bad. Öppna låsta dörrar i våra hjärtan. Ge oss mod att stå kvar i det som är, verkligen är vårt liv. Hur stökigt och orent, hur ofint det än är. Och lär oss där att se att du väntar oss för att möta oss i nåd. Du som redan ser i det fördolda. Du som vet vad som pågår i vårt inre. Ta emot oss, Herre. Och när vi inte ens kan be den bönen, Herre, lär mig att be. Så ge oss mod att be bönen, Herre, lär mig att vilja be. Öppna det rummet i våra hjärtan som vetter emot dig. Och väck längtan i oss att närma oss dig ännu mer. Att veta att din nåd är ny varje morgon. Att din trofasthet är så stor att den inte kan mätas. Att vi ber att du ska tala till vår ande och till vår själ. Påminna oss om din nåd och din kärlek emot oss. Påminna oss om vad du har gjort för oss på korset. Så att vi alltid kan närma oss dig frimodigt, utan skuld, utan skam, utan rädsla. Och veta att om till och med onda fäder förmår att ge sina barn goda gåvor, så har vi ingenting att frukta ifrån dig. Du som är vår kärleksfulla, nådefulla fader. Så ge oss, Herre, din bön. Prägla den i våra hjärtan. Dra oss in till dig. Var med oss nu i resten av den här gudstjänsten och varje dag som vi får leva på jorden. Till dess du kommer åter. I Jesu namn. Amen.